Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Man får lite så här, man kan sitta och lyssna på musiken själv så börjar man gråta för man blir så bara, åh, det är väldigt...
Men kan du inte sjunga en liten snutt på den låten här?
Jag vet inte om jag har någon röst kvar.
Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long lonely time. I need your love.
Kommer det här facettgrejen? Ja, ja, ingen röst idag.
Vad kostade det där? På ett företagsgig?
Det där var 5 kronor.
Är du så billig?
Ja.
För att Magnus Karlsson, min väninna, han brukar... Mm. Alltid när någon säger så här, man kan inte sjunga, det har du inte råd med, brukar han säga.
Säger han det? All right. Ja.
Du är ju verkligen två personer.
Ja.
Du är ju liksom som en rockstar. Och sen så är du vanliga, Peter. Nej, men alltså, du är så himla, himla vanlig och så himla stor när du är på scenen.
Mm.
Det är fantastiskt.
Ja, gött. Det är bra att kunna kombinera.
Men jag ska säga så här, hej och välkommen till Kändispodden, Peter Johansson.
Tack så mycket.
Vad härligt.
Kul att vara här.
Du kommer in som en sol. Och sen så är det här med dialekten som också gör att man blir glad.
Ja, det är härligt. Östgötska. Det funkar alltid.
I alla läger. Men du är ju rocksångare.
Ja.
Du är gitarrist.
Mm.
Du är musikalartist.
Ja.
Du är Queen-tolkare.
Ja.
Du känns lite frikyrkopastor.
Nej.
Det är du inte.
Nej, tvärtom. Jag är ganska ateistisk.
Jag skojar bara. Det är någonting med dialekten som gör att det...
Ja.
Och det här glada.
Och många tror, när de ser mig... Jag vet, Jessica Andersson har jobbat med sen massor med år tillbaks. Och nu gjorde Rock of Ages förra året, så sa hon... Va, är inte du kristen? Det trodde jag. Men man ger väl någon slags happy clappy.
Ja, jag vet inte om jag har känt så mycket så, men min sambo Jonas, han har varit övertygad om att du är från kristen skärgård.
Jag tror också att det är att Matilda och jag har gjort sommarkonserter nu i Sankt Anna 12 år i Sankt Annas kyrka, och det är ju där vi har börjat våran produktionsbana, om man säger, och byggt upp någonting. Och kyrkan för mig är väl mer som ett musikrum där det passar väldigt bra
akustik.
Ja, det är underbart att sjunga i kyrka. Så, att, så det är mitt främsta, det jag tycker kyrkan har som det bästa för mig med kyrka, det är att sjunga.
Och sen så är du ju Queen-tolkare av rang.
Det har blivit så lite grann. Jag åkte till London 2003 för att vara med i We Will Rock You.
Mm.
Och jag har alltid gillat Queen och så, och Freddie Mercury. Men innan dess hade jag inte sjungit Queen. Det var inte många som sjöng Queen. Det var aldrig några coverbands eller Queen direkt. Så där. Och sen efter musikalen, när jag kom hem till Sverige, så blev det att man... Ja, man märkte att jäklar, det fanns ett sug efter Queen-musik. Och folk... jämförde mig inte med Freddie Mercury på så sätt, utan jag fick göra mina egna tolkningar och full frihet för det, och det är rätt gött. Och det, ja, jag älskar Queens musik. Vad kan man säga, det är så bredd i deras musik.
Och det är ett klirr i kassan.
Ja, det
har ju byggt hela din karriär.
Ja, nästan, känns det, som. Det kan man säga. Och jag har mycket att tacka just London-perioden i mitt liv. Mm. Det har ju gett också musikalroller här hemma i Sverige och så. Och det gav mig en, på något vis, också en... Det har blivit mitt fack, om man säger. Det är Queen och musikal. Och det har också gett att jag fått uppmärksamhet i Sverige för just mitt jobb. Mm. Så jag har sluppit göra sån grejer som Melodifestivalen till exempel. Jag har inte behövt göra det, kan man säga. Eller det är en risk man tar som artist att göra det.
För det kan ju gå, framförallt i år.
Det kan ju gå åt alla, det kan gå hur som helst, man vet aldrig.
Men... Jag skojade lite när du kom in här att du är en superstar, men det är du ju. För att jag har tänkt också på det, att jag menar inte att du är anonym, fast i förhållande till hur anonym du är så är du sjukt jävla stor. För att jag tänker som när du och Bruno skulle göra en konsert på Kina Teatern, det tog väl inte ens en timme innan ni sålde ut.
Nej, det var helt galet.
Nej, men så att du säljer ju biljetter, du åker på arena turné. Ja. Det är ju så här som Lars Winnerbäck och såna gör. Alltså som...
Ja, det är faktiskt... jag har... man får nypa sig i armen lite grann. För på något vis har man väl hittat en publik som... gillar det jag gör live, om man säger. Och vi har ganska tät kontakt med dem på Facebook och Instagram. Och så här, folk känner väl att vi är ganska tillgängliga på så sätt att de kan komma upp till oss och prata med oss. Vi försöker inte vara några som vi inte är, om man säger. Visst, man... Jag skulle aldrig själv tro att man är någonting. Så där, jag är från Sankt Anna i Östergötland och jag har väl jantelagen ganska präntad i mig, men inte på så vis. Jag är självförtroende i det jag gör, men jag inser att det jag gör är inte så viktigt egentligen, kanske, ibland. Alltså, det är viktigt självklart, men det finns viktigare saker i världen. Så man får sätta saker i perspektiv. Alltså, ja, men det är så mycket som händer i världen och det man kan sätta allting i perspektiv och behöver inte ta sig själv på så stort allvar alltid. Och det är det jag alltid försöker göra när jag gör konserter, att man behöver inte vara så pretto alltid. Man kan skämta om saker och man kan blanda humor och allvar. Mm. Så när man sjunger kan man vara fokuserad, visst. Men mellan låtarna så då är det fritt fram och skoja och köra.
Jag tänkte på det, för du är ju en väldigt snäll person. Det tänkte jag på i morse när jag satt och funderade på det här samtalet. Att, jag minns att jag skickade hem två praktikanter till dig. Som skulle filma dig och Bruno. Och då tänkte jag att ni var perfekta offer på det sättet att du är snäll. och sen så ni hade någon konsert, vi skulle filma någonting. Det var jättebra.
Ja, det var för Kina tror jag. Ja.
Men... en grej där så glömde han att trycka på räck.
Ja.
Så att han kom ju tillbaka och var helt förtvivlad.
Visst ja.
Och det här är ju början av en praktikants karriär.
Ja.
Så att vi tvingade ju honom att ringa dig.
Aha.
Så att han fick åka tillbaka hem till dig.
Det har jag glömt.
Och filma. Och du var ju så himla vänlig och liksom så att jag tänkte du räddade nog hela hans karriär sen. Nej, men alltså så här, för att ett så kommer han ju aldrig någonsin göra misstaget att trycka på räck.
Nej.
För han kommer ju titta 10 gånger att det verkligen rullar.
Ja.
Men att hade det varit någon, jag kan föreställa mig om det hade varit någon annan artist som han har jobbat med.
Mm.
Så hade det inte varit lika smidigt och inte lika, det hade inte tagits emot. Alltså han hade kommit hem lite mer skärrad än vad han gjorde.
Ja, vad bra, men det är skönt.
Men det tog nog en timme. Han grät inte, ska jag säga. Eller det gjorde han nästan lite för att han hade gjort ett misstag.
Mm.
Men att han gick ju omkring i en timme nästan innan han vågade ringa dig.
Oh, och säga att är han det ska, så pass?
Innan, och komma tillbaka.
Ja, men det är sån grej som alla har gjort någon gång. Man har alla missat någon sån grej. Och de flesta lär sig av en sån grej också. Ja. Man måste ju få en chans till.
Ja, det där är ju ett misstag man verkligen bara gör en gång.
Ja, men jag vet, min mamma hemma, hon blir alltid gladast av att höra. Hon har alltid varit så här, hon gillar självklart det jag gör och så, men inga så här stora ord. Men när någon säger att jag är trevlig eller snäll, då blir hon som gladast. Det är det hon... Ja. Alltså, det spelar ingen roll om hon säger att jag sjunger bra eller gör så här,
utan, att du är artig och välfostrad.
Ja, att jag är en bra person. Ja. Och det är ju det som jag också hoppas med mina barn, att de blir snälla människor som är humanistiska och alltså har en human inställning till livet och människor.
Ja. Och sen en annan grej. Jag måste gratulera dig till din nya huvudroll.
Ja!
I Ghost, musikalen Ghost. Så att det är Patrick Swayze som sitter här i studion.
Nobody puts baby in the corner. Ja, men det ska bli skitkul.
Berätta lite om det här äventyret.
Ja, det blir Sverigepremiär för Ghost. Den har gått på Broadway och i West End för några år sedan och så. Och jag blev faktiskt uppringd av producenten på Tundertain, Bosse Andersson, för typ ett år sedan. Ganska exakt. Så mitt under vår turné då, som jag och Bruno gjorde, så ringde han och frågade om jag ville göra den här rollen. Och det är en sån här roll som man kan tacka nej till, en sån grej. Ja, men jag har ju vuxit upp med den här filmen och det är en sån episk film. Alla tänker på Drej-scenen där i det här. Men sen också, det är en roll som kommer utmana mig både sångmässigt, teatralt och... Det är mycket teknik i föreställningen. Jag kommer vara död halva, eller mer än halva showen.
Så att du ska vara lite spooky?
Japp, jag kommer gå in om dörrar och du vet, sen man tar det grejer som inte... Ja, det kommer flyga saker. Man kommer få ha rätt mycket magi i showen. Så det blir nog helt nytt. Jag har inte gjort sån musikal innan.
För det är ju du och sen så är det Bruno.
Ja.
Som är din lilla parhäst.
Ja, han ska vara the bad guy.
Och sen så är det Gladys som är... Whoopi,
exakt.
Och en helt okänd, för mig i alla fall.
Ja, men Molly, som Sams tjej heter, spelas av Maria Lucia Heiberg Rosenberg från Danmark. Hon är typ Danmarks största musikalstjärna. Fantastisk tjej på alla sätt. Hon sjunger grymt och hon har hela paketet. Så att vi hittade henne. För när vi pratade om vem skulle vara, det är viktigt att få rätt person till Molly, för hon måste ha den här likability-faktorn, att folk ska verkligen känna med henne. Hon blir kvar, lämnas helt själv och hennes liv slits itu. Och hon, klockren. Så nu är det bara, nu för henne, hon pluggar svenska för fullt nu. Ja. Det är ju mer repliken, om man säger, som är det.
Men har ni tagit henne för att hon såg ut som Demi Moore, eller?
Nej.
Nej, men jag bara tänker, varför går man ändå till Danmark?
Ja, för att det... De testade väldigt många svenskar. De har testat alla. Nej, men alla. Nej, inte. Ja, men det är det. Det är lätt att halka in på, ska man ha något namn från Sverige, en känd pop eller rock. Men den här rollen är så teatraliskt viktig, så måste ha någon som har koll på skådespeleri. Ja. Alltså, det går inte bara att sätta vem som helst. Det är det som är risken. Och det tycker jag är väldigt skönt, att man går för musikalartister. För att det oftast blir skådespeleriet ganska lidande när man tar någon som är... Det kan ju bli klockrent också, men det är väldigt få fall där det funkar. Så att hon... Det var... Jag tror att hon kommer ta Sverige med storm.
Vad härligt. Annars hade ju Alexander Rappaport utseendemässigt och skådespelarmässigt passat.
Ja, men...
Jag vet inte om hon kan sjunga.
Nej, men Molly är väl en av de svårare tjejrollerna man kan göra som sångare också. Så att det måste vara en... Men hon är lite lik... Alexandra Rappaport, tror jag. Det är lite samma look, fast yngre.
Ja. Men vad härligt att de tar... För nu är det ju norsk... Eller har den lagts ner? Book of Mormons.
Den går i Danmark nu.
Men jag tänkte, den gick väl till för någon vecka sedan i alla fall. Och då var det ju norsk tjej som var...
Ja.
Den...
Ja, och i Rock of Ages hade vi ju en norsk huvudrollstjej också. Då, så att det... menar, det är Skandinavien.
Ja.
Men
du då? Du far också?
Ja, jag har farit runt om i... Jag började min bana i Tyskland, i Köln.
Men har du gått Balettakademin?
Ja.
Är det sant?
3 år.
Men är du en, jag trodde att du hade halkat in på det här.
Men det gjorde jag på ett sätt, för att jag gick på natur fram till... Ja, på gymnasiet. Sen så efter gymnasiet så halkade jag in på musikal av en slump. För att i Norrköping just då... när kan det ha varit 96-97, så fanns det ett gäng som var väldigt duktiga på musikgymnasiet i Norrköping, och så fanns det en producent i Norrköping som gjorde musikalgrejer, och vi fick testa på, och vi blev ett starkt gäng, och många av oss jobbar fortfarande och gick Balettakademin tillsammans. Så att
du utbildade dans också?
Ja, det kan man säga. Stepp, ballett och jazz.
Ja, det är lite oväntat.
Ja, exakt. Nej, men det, min första musikal var ju Saturday Night Fever. Så jag har ju spelat John Travoltas roll från den.
Okej, okay, så du fick en huvudroll det första?
Ja, jag var en mindre roll och så fick jag ersättare för två huvudroller. Okay. Så att men i Tyskland så var man på väldigt ofta för man spelar ju jämnt där. Så att jag gjorde hans roll kanske 100 gånger under det året. Mm. Vilket är en bra spelsäsong i Sverige.
Ja, jag tänker ändå att vara ersättare för huvudrollen som första roll.
Ja, exakt. Det var fantastiskt. Och just den, att man kom från dansutbildningen direkt var väl tur då. För att det var väldigt mycket dans. Så att man var i fysisk topptrim.
Ja, den skulle vara lite såhär disco.
Ja, det var disco fast svårare.
Ja,
det var fräckt.
Men sen så... Också när jag satt och benade i dig så upptäckte jag att jag är ingen musikalartist, men vi har jobbat med samma musikal.
Jaha, nu ska vi se. Vilken det
var. Fast jag var inte på scenen.
A Chorus Line?
Ja.
Var det?
Ja.
All right.
Jag gjorde bara galapremiären där. Aha. Men jag minns dig inte.
Nej.
Alltså inte då, men när jag tänker på föreställningen så minns jag. Visst var det du som fick könssjukdomen?
Ja, gonorré. Och jag hade silverbyxor på mig.
Alltså i musikalen inte på riktigt.
Ja, exakt. Han tror att han får gonorré fast han har egentligen fått sina första våta drömmar. Men så då hade jag väldigt långt krulligt hår. Det var precis efter Saturday Night Fever som jag gjorde det på Göteborgsoperan.
Och det var Rickard Wolff som var...
Ja, det var Rickard Wolff. Fantastiska Rickard. Så.
Men vilka var mer var med?
Lars Bettke spelade Cassie. Renny Miro var med. Vi hade... Ja, det var
vad Sara Jangfelt med?
Sara Jangfelt var med. Valerie spelade hon, Titsenäs.
Och sen hon som var med i, inte Trolltyg, men vad hette den där som var liten, Toffelhjältar?
Ja, Martina. Ja. Och även Katrin, häxans surtant. Katrin Sundberg.
Var hon Kila?
Ja, det var hon. Uh-huh. Och sen Jimmy Schönning nu som jobbar mycket som designer och så här på tv. Han var med. Linda Söderholm, fantastisk. En till östgöte.
Ja, hon var ju så här Kina-teaternstjärna förut.
Ja, Hanna Lindblad.
Ja, ja.
Nu von Spreti var med.
Vilket röva gäng.
Det var riktigt bra gäng. Och just det där, det var... Man fick jobba med folk som man hade sett upp till när jag började med musikal. Jag hade ju sett upp till typ Renny och Per Breitenstein som jag delade lås med. De två var ju... Och Lars Bettke med sett... Fame och Grease, alla de här. Så det var, och Martina, toffelhjältarna. Ja.
Från när man var liten.
Skitkul.
Ja. Gud vad roligt.
Ja visst, det var en kul produktion. Göteborgsoperan är speciellt att jobba på. Det är helt annorlunda mot att jobba på en privatteater.
Ja.
Och sen nästa steg till London, det är ju en total annan värld.
För att då kom du alltså från Balettakademin
Tyskland.
Till Tyskland, gjorde in på en huvudroll.
Ja, ett helt år där nere.
Sen så till Göteborgsoperan.
Ja.
Och sen till London.
Ja.
Man kan ju säga att det har flyttat på.
Det har rullat på. Det har varit väldigt få gånger jag har gått utan jobb.
Men efter Chorus Line, när du skulle till London, hur ville du dit? Eller var det någon som tipsade dig att det var någon audition eller sådär? Eller hur hittade de dig?
Alltså jag träffade ju Lydia, min nuvarande fru. Alltså vi träffades i... Hon var dansare då och jobbade i Saturday Night Fever med mig. Mm. Och vi träffades under det året och... Så vi åkte över till London ibland. Så jag tittade på We Will Rock You faktiskt på våren 2002. När den hade haft premiär precis. Och kände bara, den här är min grej. Den måste jag söka när det blir cast change då nästa år, 2003. Så att jag åkte hem till Sverige, jobbade där ett tag. Men siktet var hela tiden inställt på London. Inte för att Lydia ville direkt bo i, kanske i England så där igen, men hon hade jobbat i Tyskland lite grann. Men vi flyttade dit. Jag fick ju jobbet efter några auditions. Så jag hade jobb innan jag flyttade till England. Så det var ju rätt gött. Jag flyttade till England 2003 på våren. Och sen blev vi kvar där i 4,5 år.
Men du, där fick du också inte huvudrollen direkt, va?
Nej, utan det var... Då var det ju i England var de lite mer... I Tyskland så har de inte så mycket musikalartister. Så att de kunde ta in en amerikan eller en svensk i huvudroller som kanske inte pratade suveränt. Men man fick ändå dialektcoach och så. Men i England så var de väldigt noga med engelskan. Och innan mig så hade de inte haft någon utländsk i den casten. Så att det var... Jag fick ju jobba rätt hårt själv. Och så, men när man bor i England så slår man ju om. Jag umgicks bara med engelsmän och med en lydigas familj. Så där. Det var bara engelska som gällde. Så att efter ett halvår så fick jag chansen att söka en cover till huvudrollen. Och fick den. Sen var jag kvar ett år till som cover. Så jag kanske, det var ungefär som Tyskland. Jag fick hoppa in en 80-90 gånger på ett år. Och sen lämnade jag faktiskt We Rock You 2005 i mars. Då tänkte jag 2 år, det räcker. Nu söker jag något nytt. Fick jobb i Blue Man Group. Det här, eftersom jag är gammal trummis. Så fick jag jobb där. Jag skulle åka till New York egentligen och börja jobba med dem. Men det följde sig så att han som spelade huvudrollen i We Were Rocky då, som skulle egentligen stanna kvar, han kom med i någon reality show i USA. Så han drog. Och då ringde de mig direkt. Så jag tog inte Blue Man Group, åkte till We Were Rocky.
Du skippade blå färgen.
Ja, vilket var jäkla tur. Så jag 2,5 år till var jag kvar i We Were Rocky efter det.
Ja.
Det var ju så kul.
Kunde du löneförhandla då?
När de är rätt tuffa i England. Jag hade inte så mycket förhandlingsläge, men lite grann. Men det är en helt annan värld i England på så sätt.
Alltså både ekonomiskt och på annat?
Ja, producenterna är tajtare i England. Alltså de jag vet inte vart de lägger sina, vart de måste få in grymma pengar. Men de spenderar dem inte på löner till de medverkande, det kan jag säga.
Men riktigt så jävla dåligt kan det väl inte vara? Är det mycket bättre än i Sverige?
Om man säger ändå så här, man spelar 8 i veckan.
Ja, det är
men
så.
Lönen som jag hade per föreställning då är nog ungefär vad en ensemblemedlem tjänar här för 4 i Sverige. Alltså om man... Ja, nästan min, jag vet inte, det blir ju bra lön eftersom man gör så många föreställningar. Men om man skulle egentligen det faktiska arbetet som man gör och slitet så var det inte bra.
Nej. Men om man är smart och surfar på de här vågorna så
ja, men som namn i England, då jäklar.
Ja, absolut. Men jag tänkte också så här, som du sa att när du kom hem sen så kan du ju surfa på den här West End-vågen.
Ja.
Rätt bra.
Ja, visst. Och... i Sverige, det är en annan, man blir mycket mer omhändertagen av producenter. De är oftast mer måna om att alla ska ha det bra på något vis.
Här?
Ja, jobba för Vicky och Bosse här nere, det är ju underbart. Det är en, man blir...
Fast det är klart, Stockholm är ju som en liten familj då.
Ja, och det jag tycker det lönar sig för att man får ut mer av folk på scenen. I England så... man fick ju egentligen ingenting. Det var ju aldrig något så här. Här kommer efter 100 föreställningar, då är det tårta på teatern. Du vet, det kommer in fruktkorgar. Man får, det finns kaffe backstage. Det fanns inte ens en kaffekokare i England.
Ens värme?
Nej.
Fick du sitta med vantar i
pansen? Det var så här, en jul i mitt omklädningsrum så saknade jag varmvatten i duschen. Alltså, det var så här, man bara, jag måste ha en dusch. För att det var... Det är det viktigaste, att bli varm innan föreställningen så man inte sitter och huttrar. Och då fick de komma in med en sån här power shower som de har i England. Så här, som en riktig gammal klassiker som värmer upp vattnet i en liten låda. Så att då, det var enda gången jag gjorde en lite så här diva-strop. Då satte jag ner foten, men det är inte ofta jag gör det.
Så, ja,
då visste de att det var allvar.
Ja, men jag tänkte annars att det ändå var lite så här rangordning på teatern. Ja, men jag tänker mer om du som huvudrollsinnehavare inte ens har varmvatten i duschen, hur är det då för ensemble?
Ja, och du vet, alltså eftersom jag gjorde en liten, kan man säga, klassresa i We Were Rocky, att jag gick från att vara ensemble till understudy och till att ta över rollen. Under den tiden så från början så var man ju i Sweden med alla, all right Sweden, are you? Så här, det var väldigt banter bakom scen och många drev med mig och skojade just för att man var svensk och Swedish chef, hurdy-gurdy, hela tiden. Och det gillade jag, det var skönt, det var en härlig stämning. Och sen så när jag kom tillbaka sen, då hade de bytt ensemble, så det var många som inte jag kände när jag började igen som huvudroll. Och jag märkte då hur annorlunda man blev behandlad. Att folk var lite så här avvaktande i början och var lite så här, du vet. Så jag fick ju själv komma in och sätta mig backstage i det här stora rummet där alla bytt om. Bara för att försöka bryta isen och visa att man var tillgänglig.
Det är lite klassiskt, som chefen får aldrig vara med. Så att alla andra går på AV, ja, och så sitter chefen kvar ensam.
Jag vet, och det är rätt sjukt egentligen, men det tog ett tag innan man fattade det där. Men efter ett tag så bröt man ju den isen också. Det gick rätt snabbt, men det är ändå, folk tipptåa lite grann runt huvudrollerna.
Men kände du det ändå inte som en stjärna?
Nej.
Nej, men jag tänker mer för publiken. För att jag tänker både på West End och på Broadway så är man ju mer... Ja, men jag har ju dragits med... Jag älskar ju show och musikal.
Ja.
Och jag har ju dragits med där, så att ända sedan... Jag ska inte säga sedan jag var liten, men sen första gången jag åkte utomlands för att se en show så har man ju bara gjort en grej av att man ska gå till sceningången. Mm. För det gör man liksom utomlands.
Ja.
Jag tänker framförallt på Broadway.
Ja.
Så har jag gjort det som en sport att fånga de största stjärnorna.
Ja, visst.
Allt ifrån mina idoler så här, som till Liza Minnelli som var min första som jag jagade.
Då var det mycket folk i stage door.
Då var det faktiskt kul, för hon hoppade ju in i Victor Victoria under bara några typ 8 veckor.
All right.
Det var ju Julie Andrews som spelade egentligen huvudrollen.
Ah.
Och då kom det, när vi stod där, så kom det en uteliggare. Så sa han, vem väntar ni på? Så sa vi då att det var Liza Minnelli. Bara, när Julie spelar så är det ingen som står här.
Jag sa så här.
Så att, och apropå Ghost så har jag jagat Whoopi där också.
Jaså?
Hon var med en riktigt jävla dålig musikal jag såg.
Jaha.
Vad heter den? Whatever Happened to the Way to the Forum eller någonting.
Ja, så, Funny Thing Happened on the Way to the Forum. Ja, visst ja.
Gud, den somnade jag på.
Den är lite speciell.
Men där så haffade jag både Nathan Lane och...
Jaså? Jag vet Patrick Swayze, när jag var i London så spelade Patrick Swayze vad heter den? Den här musikalen. Han hoppade in efter Ewan McGregor. Luck be a lady tonight, vad heter den?
Och inte det Guys and Dolls?
Guys and Dolls, ja. Patrick Swayze gjorde Guys and Dolls ett tag. Och jag kommer ihåg när vi hade några kompisar där, vi gick till den föreställningen och skulle träffa dem efteråt. Och där var det folk. De fick ju ha grindar och spärra av för att alla vill träffa Patrick Swayze.
Ja.
Det är inte kul att vara hans understudy då. När man säger, sorry, tonight's the role we played by.
Det är min lilla stress när jag går någonstans.
Ja.
När det ska ligga något jävla blad i ens playbill eller någonting. Att...
Jag vet ju när vi gjorde Footloose de gånger som inte Måns var med då, Selmelöv, så... Mm. Så kunde man höra folk bara, nej!
Tacksamt att gå in.
Ja, jag vet. Men,
jag kommer ihåg det här också, så dissade jag Sarah Jessica Parker.
Aha.
Det var innan hon slog igenom i Sex and the City. Då stod jag, valde på gatan, så här, vem ska jag stå?
Vem ska ta? Okay.
Så kom hon ut och ingen ville ha hennes autograf. Så hon bara gick iväg. Så jag tänkt på det, sen vilken revansch hon har fått.
Ja, verkligen. Ja. Verkligen.
Men...
Ja, men det är speciellt det där. Så det var samma i West End. Dominions stage ligger ju in i en gränd långt bak egentligen, men det var alltid folk där och det var alltid det var mycket skolklasser från olika delar av Europa och det var även mycket svenskar som var där också.
Men är det den stora, är det som en liten backe ner backstage utanför?
Nej, det går ju som en gränd bakom. Dominion ligger ju på i hörnet av Oxford Street och Tottenham Court Road. Ja. Så att det gigantisk, men det är också så här riktigt sunkig backstage.
Det känns väldigt... som att alla är det.
Ja,
det luktar det... liksom lite kiss i hela
London. Ja, verkligen. Och det är trångt. Och men det är ändå mysigt. Det var ens hem och man kan, när man kommer in där så får man välja flashbacks.
Men när glöms man bort då? Alltså den här meriten. Om du skulle liksom vilja West Enda igen.
Ja. Alltså det,
har du någon kontakt liksom? Eller underhåller man?
Ja, men jag har väl kontakter med casting directors. Alltså de som ropar in folk för olika castings. Alltså, som ringer in folk till auditions. Men jag skulle ju definitivt behöva göra audition om jag skulle vilja ha ett jobb i London.
Behöver du göra det i Sverige?
Nej.
Nej.
Som tur är. Jag gillar inte auditions. Det är inte då man har chans... Alltså, när man får jobba med en föreställning, då man har chansen att verkligen arbeta in någonting och få ta det, du vet.
Men vilken audition... är den sista audition du gjorde för något du ville ha då?
2005, Blue Man Group. Senast jag gjorde. Det var ett tag sedan.
Ja, sen 12 år, sen 13, sen
jag är rätt dålig på auditions nu för tiden.
Sen har du varit en star.
Nej, men det...
Fast du har väl inte varit arbetslös?
Nej,
en dag sedan dess.
Jag skapar ju mina egna jobb också i och med att vi producerar så mycket. Så. Men det är en viss, alltså, när man bodde i London så gjorde man ju en period rätt mycket auditions. Då blir man ju bättre på det. Men det är också en övningssak.
Mm.
Hantera nerver och och sånt.
Men vad är det bästa minnet du har kvar? Alltså från London-tiden? Så här, känner du de som är i Queen?
Ja då, visst. Då, i alla fall Brian och Roger, gitarristen och trummisen, de var ju där ganska ofta och så. Mm. Och jag fick ju en gitarr av Jenna, min motspelerska som spelade Scaramouche. Vi gjorde massor med föreställningar tillsammans. Så hon och Brian May fixade en We Were Rocky-gitarr, en Brian May-gitarr som var lackad i We Were Rocky-loggan som Brian har signerat och så här, och på sista föreställningen. Man har... Jag fick ju väldigt mycket vänner där alltså i den perioden också. Man har väl kvar väldigt många. Mm. Det var ju som ett... Som en stor familj lite grann. Så det är där man, när man jobbar i London så ser man ju varann 6 dagar i veckan i ensemblen. Medan i Sverige så har man 3 dagar i veckan kanske. Så det var verkligen ens liv.
Och så har ni dubbla föreställningar. Ja. Men gör man, gjorde du matinéerna också?
Mm, det gjorde jag mitt första år. Andra året fick jag faktiskt, den gången vi hade 8 i veckan, det var en gång i månaden, så fick jag ledigt en dag. Mm. Eller nej, en föreställning. Ja. Så det var, jag brukar ta ledigt på onsdagskvällen. Och jag minns att jag och Lydia gick och tittade på Christian Slater i Jökboet och jag somnade i andra akten. Jag var så trött.
Så trött.
Man var så... Ah, shit. Ja. Men ja, det var det. Man sov, man drack vatten och man försökte hålla sig frisk för att klara kvällens show. Det var ju en rock.
Ja. Men sen så slutade du.
Mm.
Och då kom du hem och var understudy till Måns då, eller vadå?
Nej, utan Måns och jag och Anna Salin var ju de tre huvudrollerna i Footloose.
Ja.
Måns spelade Bad Guy. Och jag spelade Ren, alltså Kevin Bacons roll.
Ja, ja.
Det var ju egentligen, jag gjorde Så ska jag låta 2006. Medan jag fortfarande var i London. Det var ingen som visste att jag...
Gjorde
att jag...
du den med Anna Bok?
Ja, exakt. Ja,
för vet du vad? Jag kommer ihåg dig då.
Ja.
Trots att jag hade sett dig säkert 10 gånger i Chorus Line så var det ett töcken.
Ja.
Men jag minns verkligen den där killen.
Ja.
För du var verkligen som den där glödlampan som när du kom in här, som jag sa.
Mm.
Alltså din utstrålning och så. Sen man mindes ju dig.
Ja.
Du tog ju verkligen över programmet.
Ja, men det kändes
och sen så hoppade du sönder golvet.
Jag visste det, ja. Du hade fortfarande glasgolv. Det har de fixat nu så man inte kan hoppa sönder.
Ja.
Men... det var så här klockrent program. Hela programmet började med att jag gjorde Bohemian Rhapsody. Ja. Så det var där på något vis jag befäste min Queen-status på något vis, kanske. Och ja, det var häftigt. I den vevan också så ringde Robert Wells och ville att jag skulle vara med i Rhapsody in Rock på Cirkus. De gjorde en vecka i februari där 2007. Så jag fick åka hem och göra lite grejer. Och då började folk få upp lite ögon att jag faktiskt spelade en huvudroll. För innan det så var det ju bara det är Peter Nilsen, Peter Jöback som har gjort huvudroller. Ja, som har gjort huvudroller i West End.
Mm.
Men ingen visste att jag gjorde det på en av de största teaterna.
Mm.
Och, men då började komma svenskar efter Så ska det låta.
Mm.
Då jäklar hände det. Och då ringde ju Footloose-producenterna och frågade om jag ville.
För där kändes det verkligen som att du gjorde det är sällan man ser ett genombrott i tv.
Ja, exakt. Det blev verkligen...
Nej, men man känner att det här är någonting speciellt.
Ja, och det kommer väldigt många fortfarande som säger att de såg det.
För nu så såg jag också en playlist på YouTube bara, som jag hade på medan jag skrev det här.
Mm.
Och då så såg jag den här... Alltså, du verkligen tog... Anna Bok fick ju inte en syl i världen. Och nu är inte det här ett påhopp på henne, men...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Där röstmässigt känns det också som att sätta in en 2 miljoner sportbil mot en trampbil. Nej. Nej, men så här, nej, men det var ju lite så. Det, är inte, det, var, det kändes klassskillnad, men det känns att nu var det här ett hopklipp, men det, hon fick ju verkligen inte en syl i världen. Jag kommer inte ihåg vem ni...
Vi sjöng mot Ola från Idol. Idol Ola. Och Carolina Vugglas.
Okay.
Det är kul, för jag och Carolina träffas på i lite olika så här tävlingsprogram sedan dess. Så det var en skön kombo. Alla är så olika på sitt sätt, vilket är rätt gött. För om man är för lika ibland så kan ni släcka ut varandra. Att det var det som var skönt med mig och Bruno. För vi, egentligen skulle vi kunna släcka ut varandra. Mm. För att vi är på samma våglängd typ.
Ja.
Fast vi har hittat våra roller på så här gött sätt. Så att man kompletterar och gör varandra bättre.
Ja.
Och det är fräckt.
Ja, det är häftigt. Jag ska bara, innan vi släpper så ska det låta, så såg jag också... Du kanske var året efter du var med Bullerbyanna.
Ja, ja. Anna Salina är ju det. Ja, visst.
Och då så såg jag... Då regerade du ju också. Du var helt... Inte manisk, men du verkligen tog över. För att jag såg att... Då tävlade du mot Carola Häggqvist och
Andreas
Jonsson.
Ja.
De satt som två åskmoln just i det här klippet. Jag såg dem... Jag antar att ni vann, för jag tittade aldrig klart.
Ja, vi vann. Och...
Men du sjunger... Alltså, låt på låt på låt på låt.
Ja, det... Jag minns att Anna sjunger rätt mycket låtar också. Hon var taggad som bara den för att vinna. För Carola är en legend i Sverige. Så det är bra motstånd. Men jag minns, nu träffade jag Andreas faktiskt i somras när vi gjorde Doobidoo. Och så pratade jag om det där. Och han var, jag minns det där. Så att de flög hem honom från New York för att göra det. Så han var ju helt jetlagged. Han var ju egentligen inte... mentalt där för att göra det här programmet.
Ja, stackars Carola. För att det, men annars, det är ju nästan lite så här, det är som att svära i kyrkan att försöka att slå ut Carola.
Jag minns att det blir ganska många omtag just det programmet. Vissa program så flyter det på väldigt bra, men det blir ganska många pickups där, så vi satt rätt länge där efteråt och gjorde inspelare. När vi spelade in i vår sista avsnitt som jag var med i,
var det hon som inte var nöjd?
Ja, när vi gjorde sista med Jersey Boys möte Per Andersson och Jessica, då var det tvärtom, då bara allt bara flöt på, och sen efteråt fick de klippa bort typ en timme av programmet, för det blev så många bra nummer som jag aldrig varit med i ett sånt program när det var sånt flyt, alltså det var...
Jag tycker den där inspelningen jag varit på också, jag tycker att det är jobbigt.
Ja, det kan hända grejer som man... Ja, visst. Någon gång gick det ett ljus under, en lampa i taket. Ja. Det tog kanske en halvtimme att fixa och man tappar mycket så här. Fast det svenska är ju väldigt mycket mer spontant än det norska till exempel. Jag har varit med där nu.
Ja, det har inte jag sett.
Det var... Då fick man så här... Då säger de, ta den där lucka nummer 5, så kommer det ordet upp, så sjunger du den låten. Så att man vet exakt hur programmet kommer... Ja. Utspela sig.
Jag tycker att det är lite, det är inte så här nu, men det är ändå så här, så att man känner att från förr så var det mer spontant också. Nu är det ändå lite inrepat så att laget, alltså vissa låtar har de ändå
repat
in och sådär, för att det ska liksom...
Man får sitta med pianisten och räcka lite innan. Så för mig och Bruno, när vi var med, vi kände ju varandra så väl, så vi hade redan en reportage som var på en 10-20 låtar som satt som en smäck. Så det var ett första program vi var med i, så bara bam, bam, körde vi alla låtar vi hade stämsång på. Så att det blir spontant, fast man ändå... Och nu när vi gör showers, som nu Unplugged turnén vi är ute på, då tar man ju önskemål från folk. Och vi har ju typ 20 minuter när vi bara...
En liten jukebox.
När vi bara improviserar. Och det är kul, för man är ju... Man kan ju rätt många låtar. Oftast blir det ju låtar som man känner igen, som folk önskar. Men då håller man sig på tå lite grann.
Men hur länge ska ni vara ute på den här turnén?
Vi slutar faktiskt i helgen.
Ja.
Jönköping, och sen har vi tre Norrköping.
Härligt att du kommer och gör reklam.
Ja, exakt.
Så att det här släpps upp dagen efter, så ni stänger ner.
Ja, men det är kul. Vi slutar med tre i Norrköping, som är vårt hemmaställe. Och det finns inte en stol kvar. Det är 4 000 biljetter i Norrköping, så det... Ja,
det är också lite speciellt också, förutom att man är stjärna, alltså att vara någonstans alltså vara lite kung i sin egen region på något sätt.
Det är tacksam för att jag kommer från Östergötland faktiskt, för att det, ja, dels så älskar det att växa upp i Sankt Anna, för man är sånt lugn. Man fick ett lugn i kroppen tror jag, från början. Men sen så och vara stolt för att man är från Östergötland. Och när jag är på scenen så pratar jag ännu bredare och skötskare. Och då på något vis, vi gillar Östergötland och östgötarna verkar gilla oss också. Det är som en gemensam kärleksförklaring. Och det är gött att ha någonstans där som man verkligen, ja, det är hemma.
De som är från Stockholm har det inte lika lätt.
Nej, men det är lätt att försvinna i bruset i Stockholm.
För jag tänker så här, Åsa Fong, som är en av de bästa.
Ja, hon är fantastisk.
Alltså, musikaltjänst som jag vet. Och hon är ju liksom drottning i Göteborg.
Ja. Hon är i Malmö också. Hon är
På Malmö Operan har ju hon blivit lite deras primadonna på något sätt. Men, men annars också, jag har ju bott i Göteborg, därför kan jag se liksom hur... Hon är ju riktigt svinbra, så att hon hade varit en stjärna här också kanske. Men där är hon verkligen stjärnan.
Ja.
Så att, just för att hon kommer någonstans ifrån så där.
Ja visst, exakt. Och det är som David Lindgren nu uppifrån Skellefteå. Det är, man är stolt för var man kommer ifrån. Och man, som i början av min karriär så också så Norrköpings Tidningar skrev om oss. Så det gjorde att vi fick folk som började få upp ögonen för oss ganska tidigt, redan början av 2000-talet eller kanske slutade. Och då Norrköpings Tidningar når kanske 120-150,000 pers, och det är ganska stort ändå för så lite. Och det var där på någonstans vi befäste det, redan slutet av 90-talet.
Ja, det räcker ju för att bygga en plattform.
Ja, så. Och de här Sankt Anna-konserterna som vi gör varje år, de från början var det ju mest östgötar, men nu kommer ju folk från hela världen. Vi har från Filippinerna till och med. Ja.
Har du fans där?
Ja, det har jag. Det är helt sjukt, men ja.
Ja, det är faktiskt sjukt.
Ja.
Men vad har du annars gjort för musikaler då?
Ja, efter Chorus Line så blev det We Rock i London, sen så Footloose och här hemma. Sen så tog jag en liten time out där i några år och tänkte att nu ska jag försöka göra mina egna konserter och så här och mer. Så det gjorde jag Champions Rock, min Queen tribute och så här, men sen så ringde ju Bosse från To Entertain och sa att vi har en perfekt roll för dig. Du ska spela ett Stacey Jacks, riktigt svin, en gammal hårdrocksvin från i Rock of Ages på Kinateatern. Ja, och jag bara, yes, perfekt.
Var det den som Tom Cruise gjorde på filmen?
Ja, exakt. Ja. Så då, det var perfekt för mig också, för då fick jag tappa en 10 kilo och börja deffa lite. Så jag var tvungen att, det var mycket bara överkropp i den föreställningen, så att jag... Då började jag spela squash mer också. Så, det är bra. Sen när jag... Jo, så var jag. När jag började repa Rock of Ages under reperioden så blev jag kontaktad av Göta Lejon som skulle göra Jesus Christ Superstar på turné.
Och då behövde den får jag ångest av.
Ja, men jag älskar...
Alltså den är ju bra, men just att där var det en som typ dog framför mig när jag var i London. Nu skrattar jag, det var inte alls roligt.
Var det?
Men ja, alltså det var...
Min
kompis är jättekänslig om någon pratar i publiken, tisslar och tasslar.
Mm.
Och det satt några italienare framför som höll på att tissla och tassla mitt i innan första akten är slut.
Mm.
Så att min kompis knackade dem på axeln och sa shh! Sådär hela tiden.
Ha.
Och sen så kom det in ambulanser och allting.
Oh shit.
Så att då fick jag så dåligt samvete att vi liksom hade varit på dem.
Ja,
så att den, jag får rysningar av den musikalen. Ja. Faktiskt.
Ja, det.
Men du har andra, du har andra minnen.
Ja, när vi gjorde den på arenaturnén 2014 så kan man säga att det var, jag tror det var minst en 3-4 som svimmade varje föreställning för att det var så mycket, det var ju närbild på när Ola blev piskad, det var så mycket blod, det bara rann blod över honom, till slut var han helt förstörd. Så att det hände att folk svimmade under den i publiken som fick bäras ut, så det var ambulansen där också.
Ja. Men du, jag har tänkt på en annan sak förresten just med Göta Lejon, för där var det en som fick ett hjärtstopp också en gång.
Asså?
Det beror väl på att det är så gammal publik i teatervärlden, men hur mycket ser man när man står på scenen, vad ser man? För här var det en av skådespelarna som bröt och då var det ändå en som satt uppe på vad heter det?
Balkong.
På balkongen. Ja. För han såg att det hände någonting, men ser man ut så väl?
Nej, det är inte alltid man gör det. På Kina ser man ganska väl när det reflekteras från scenen, beroende på hur mycket LED-screen de har. Som det brukar lysa upp rätt väl om man har LED. Uh-huh. Men annars, så, om man strålkastar i ansiktet, så brukar man inte se så mycket alls. Jag vet, i London så var det slagsmål innan showen började en gång, för att folk som hade fått samma biljetter som, du vet, de kommer som man sitter någon på en stol som har samma nummer.
Och då är det naturliga att slå ner.
Ja, exakt, då blir det slagsmål på lördag kväll. Men alltså man ser ju, ofta så, när man gör konserter så, så brukar ju folk ropa och till en, så man får ju kommunicera med folk hela tiden också. Så nu i Eskilstuna när vi spelar i helgen så satt det två tanter och pratade hela tiden. Så de var väl lite överförfriskade. Så att det, det är en balansgång det där att hantera.
Vintanter.
Ja, exakt.
Men blir du irriterad på sådana? Är du så här som Persbrandt som skulle kasta ner en stol på dem eller något?
Nej, det där beror helt på hur man, vilket sammanhang det är i. Jag tycker väl synd om, oftast brukar de sitta runt om lösa sånt. Alltså det är ju inget som jag som skådis behöver ta tag i, kanske. Det finns ju folk som jobbar med det som, ja, jag vet att jag kommer ihåg när vi såg vad heter den, Chicago på Eriksbergsteatern, gick det med Jan Malmsjö och Petra Nilsson och när jag gick på Ballettakademin så gick vi och kollade på den. Det var något rep och så ringde en mobil och precis i början när mobilerna hade kommit då så, ja,
då gick Malmsjö i taket, ja, kan jag tänka mig.
Han kollade ut, stirrade, du vet, riktigt så här. Tog en konstpaus.
Det känns väl som man skulle kunna ta en taxi hem då.
Ja, exakt. Men så börjar han igen så här, back in. Ja. Men jag kommer den blicken han kastade ut. Var riktigt isig. Läskig. Frostig, ja.
Ja, fantastiskt.
Men ofta, jag tycker det är roligt att skoja om sådana. Om man gör en konsert, då kan man skämta om det. Då, jag vet, jag såg de här Umbilical Brothers, så sett dem från Australien. Fantastiska, de gör mycket ljud och så här. Visuell och ljudupplevelse. Så när det gick en i publiken ställde sig upp i toaletten. Då gjorde de en ljudupplevelse där. Han stod med en mick och så fick man höra varje steg till toaletten. Ja. Han drog ner gylfen, kissade, spolade. Med hans mun kunde han göra de ljuden. Så när han kom tillbaka sen så fick han en applåd. Han som kom och hade kissat.
Ja. Han kommer aldrig våga kissa.
Ja, exakt. Man ska fokusera på dem. Det är rätt gött. Ja.
Fy fan.
Ja.
Ja, vad kul.
Men man ser också folk som sitter med mobilerna så lyser det upp deras ansikte. Ja. Då ser man. Och det kan vara rätt kul att kommentera ibland. Alltså, de har egentligen som spottat.
Camilla Läckberg fick ju skit för det på någon.
Hon satt på Jersey Boys, minns jag.
Ja, det var den premiären.
Ja.
För det stod om det i tidningen.
Ja, henne
också.
Såg hon med mobilen.
Hon tyckte inte att ni var bra.
Nej.
Har ni pratat ut om det?
Nej, jag har inte träffat henne.
Hon tänkte de där fyra töntarna.
Ja, hon bara, musikal, vad för jävla skit.
Ja. Men ja, och sen så har du gjort Jersey Boys.
Ja. Det blev ju efter Jesus Christ och så var det dags på Kina igen. Och det, Jersey Boys var ju fantastiskt kul för då jobbar man med sina fyra bästisar. Eller tre bästisar blir det ju. Vi fyra grabbar. Och resten av ensemblen var också en massa gamla sköningar som man har jobbat med och gått i skolan med. Och så här. Så det var väldigt relaxed hela. Det var så skön stämning med Jersey Boys.
Men vilken är den bästa musikalen du har varit med i?
Oj, oj, oj. Alla har varit bra på sina olika sätt.
Eller sämsta.
Sämsta. Nej, men det som jag är mest stolt över är We Rock i London. Och jag tror att Judas på arenaturnén som Jesus Christ, det var nog min bästa rolltolkning om man ska vara så. Men det var den som kändes roligast att göra. Alltså det var en sån utmaning på den resan man gjorde där. Mm. Var fantastiskt att försöka få fram det här. Ångesten i allt, ja, hela den historien. Det är väl de två som man är mest. Men jag hoppas nu att Ghost kommer bli min största nu snart.
Nu fick jag en till flash när jag satt här att jag gick i pausen på Jersey Boys.
Är det?
Ja.
Det diggar inte.
Jo, eller det var jag tror faktiskt att det berodde på någonting annat. Mm. Att jag hade feber eller något.
All right.
Men det slog mig här, jag tänkte när vi pratade om Camilla att hon inte gillade Jersey Boys.
Nej.
Så var vi tvungna att gå i pausen. Jag minns faktiskt inte riktigt vad det var. Men
men Jersey Boys var en speciell. Det var roligt mer alltså backstage och att vi fyra var ett sånt bra team. Men just, jag hade ganska mycket paus i andra akten. Det var ganska, ja.
Så jag missade ingenting?
Nej, i andra akten var jag nästan helt borta. Ja. Så jag satt mest och rullade tummarna. Det är tråkigt, man vill ju vara på scen.
Ja. Men vad gör man om man har en roll? Så här, jag tänkte på det, jag såg en roll. Vad var det nu? Ja, just det, jag kollade på den här som Vicky har på Oscarsteatern.
Ja, visst ja.
Med Dorsin.
Ja,
ja, den är toppen. Han är fantastisk. Jag älskar den. Men vet du det, då så... Min andra favorit är Susanne Reuter.
Mm.
Hon är med så pyttelite.
Hon kommer in i början, i slutet av första akten. Ja. Och sen så är hon med i andra akten lite grann.
Ja, hon är inte alls med jättemycket. Men där kände jag så här... liksom, vad gör man? Måste man komma till teatern innan föreställningarna börjar?
Jag vet inte hur de gör där. Men som när vi gjorde Jesus Christ och... rollen som Herodes är ju bara med i ett nummer.
Mm.
Herodes dröm. Och det var ju, vad heter han igen, komikern på parlamentet, Johan Wahlström spelade den. Och ibland så satt han och kollade på första akten. Och ibland så var han på hotellet, så han kom in lagom i paus och sminkade sig. Och, så att det är olika hur man gör. Jag vet, han spelade Pop, som den gamla hippen hette i We Were Rocky, som inledde hela showen och slutade den.
Mm.
Han hade ju en paus... så han skulle kunna åka till en annan teater och gjort en vanlig play. Alltså, han kunde ha varit med i vilken annan teater som helst under den tiden, hans väntetid. Han hade i och för sig en väldigt fin loge längst upp, så han kunde vara mer som ett, som en liten lägenhet.
Mm. Så någon får gå och väcka honom.
Ja, exakt. Det var Nigel Planer som spelade den rollen från början. Han som var med i The Young Ones, det här, vad heter de? På svenska, de här punkarna som... Med...
Den tv-serien?
Ja, exakt. Ja. Så han var ju väldigt... soft person, hippie.
Ja, men jag tänker så här, när det gäller musik, för du är ju, jag menar inte någonting så här, men du är lite så här känd som coversångare nästan, eftersom du har gjort en karriär
på att sjunga andras musik.
På sjunga, och det är inte något fel i det.
Nej.
För det finns så himla många artister som inte skrivit sin egen musik.
Ja.
Så det är inget konstigt, men känner du liksom det här... ja, men är det en rynka folk på näsan i branschen åt det? Eller får du en dunk i ryggen och tänker, fan vad smart du är som har lagt beslag på Queen? Typ?
Nej, men alltså, jag har inte lagt beslag. Det finns ju andra som sjunger Queen, men jag tänker så här att visst, Queen är populära. Men det måste vara någonting som jag tillför till deras musik också som gör att folk gillar det. För att jag hade ju mer folk än vad Queen hade när de kom till Sverige nu. De var på Friends och spelade.
Med Adam Lambert.
Ja, exakt. Så att det var ändå mer folk på våran turné. Vi skulle inte gjort det egentligen. Om vi vetat att Queen hade kommit till Sverige, då hade jag aldrig gjort den turnén.
Mm.
Av respekt för dem. Men nu blev det så att vi hade kanske 45 000 på våran turné och de hade 14 på Friends. Så det måste ju vara någonting man tillför. Visst har man tänkt sig att man sjunger andras låtar och... Jag har ju originalmusik som jag spelat in också själv och så. Men det blir alltid det. Alla önskar alltid att
sjunga
Queen.
Ja, jag tänker, känns det lite tråkigt att det man gör och det man egentligen har hjärtat i, det liksom lyfter inte på samma sätt. Och nej. Sen så går du, så säljer du ut en arena
med Queen,
när du sjunger covers.
Ja, det är det. Jag har släppt det där nu lite grann, tror jag. I början var det lite mer så här, jag vill satsa på egna låtar och så här, och ha något. Men nu har jag så kul det jag gör i livet. Och jag sjunger inte bara Queen, utan jag gör andra saker också, om man säger så. Att, och komma tillbaka till musikal är något roligt också. Så jag släppte det grann. Visst, jag släpper egen musik, gör jag också. Men det är ingen press på det på samma sätt att hitta just den grejen. Freddie Mercury är död. Han kommer aldrig kunna... Queen kommer aldrig återuppstå i den formen som de ska vara.
Mm.
Så tänker jag, då kan jag lika gärna... Någon måste sjunga deras låtar. För de är för bra för att bara ligga och vila.
Men,
så på det viset har jag kommit
över. Har du talat ut med Brian May om det här med att du tog deras publik i Sverige?
Nej, men han skiter i sånt.
Han skiter i vilket, för att han är miljardär.
Ja, men han är så snäll som person. Som är, han är... Ja, han är supportive av det jag gör också. Mm. Så att det inga problem alls.
Men vilken är din favorit Queenare? Alltså låt?
Det där är olika, men en låt som jag riktigt gillar, det är These Are The Days Of Our Lives. Det är en fin låt som de skrev sent i karriären. Det var den sista videon som Freddie spelade in, och man ser hur han är helt utmärglad i ansiktet och de sminkar honom mycket.
Har man ens hört den låten här på sig?
Those Those were the days of our lives. Den är sist i We Were Rock, en av de sista låtarna. Och sammanfattar deras karriär lite grann. Det är en av mina favoritlåtar. Den är väldigt vacker och effektiv. Mm. Jag vet, vi spelade den faktiskt i Borås på någon Älvsborgsgala när Claes Ingesson hade precis gått bort. Och då visade de ett bildspel på honom. Man får sån, den låten passar till väldigt många sammanhang och man blir väldigt sentimental av den. Sen finns ju en låt för alla stämningar inom Queens digra repertoar. Det finns ju hur många som helst. Mm. Och vissa är svårare att sjunga än andra. Det är inte lätt att sjunga dem heller. Det är en liten brottningsmatch varje gång. Man måste vara väldigt pigg i
det
kroppen.
Det känns som
och
att det är så många låtar i en låt ibland.
Jag menar, Bohemian Rhapsody, första gången jag hörde den så kom jag satt på någon Kina-restaurang och de spelade Queen Greatest Hits på repeat. Och så tänkte jag, det är som, jag tror det var tre låtar. Mm. Eftersom det är verkligen olika partier i låten. Sen fattade jag att det var en och det desto fräckare. Det roliga är att det var, jag såg någon så här, de gjorde någon låt så här, comparison, någon låt som Beyoncé hade gjort och det var typ 20 textförfattare och det enda de sjöng var typ la 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 och det, så såg man Freddie Mercury ensam upphovsman för Bohemian Rhapsody innan, när det var rullbandspelare fortfarande, så att med han hade skrivit ner hela det operapartiet i en telefonkatalog, på baksidan telefonkatalog, och hade allting i huvudet. Där snackar vi talang alltså. Ja. Tänk om han hade levt
under the influence of drugs.
Ja, kanske det. Men det blir bra. Ja, men man undrar ju, vad skulle en sån som Freddie Mercury kunna uträttat fram till nu? Ja. Om han hade levt samma med John Lennon, vad hade han kunnat gjort? Det är ju, de var ju fortfarande på piken av sin karriär. De var fortfarande produktiva och
spännande.
Ja.
Men jag tänker nu, om vi hoppar in på din kompis Bruno. Mm. När vart ni väninnor?
Väninnor? Vi blev väninnor när vi började dela loge på Kina Teatern 2013. När vi gjorde, vi gjorde Rock of Ages. Vi hade träffats någon gång så här snabbt bara. Eftersom vi hade gemensamma bekanta. Han är från Valdemarsvik, jag är från Sankt Anna. Det är egentligen bara 40 minuter mellan. Så han är också från Östergötland. Men han är 8 år yngre än mig, så jag hade redan dragit från stan innan han började. Så det var så här, när vi delade loge, vi klickade direkt och hade skitkul. Det var bara ren glädje. Och så började vi på något vis göra sen Facebook-videos som vi släppte från logen när vi satt och jammade med våra gitarrer och sjöng i karaktärerna som Stacy och Drew från Rock of Ages. Och de blev poppis och folk började skriva och önska låtar. Och det. Så att det blev att veckans video blev en liten grej där. Det kommer väl tillbaka nu förhoppas i höst. Ja, exakt. Att vi satt där och bara lajade och det är så vi har byggt hela våra showvarumärke, att vi lajar på scen och har jäkligt kul och sen sjunger vi, försöker sjunga skiten av allt.
Men är ni Sveriges bästa sångare?
Nej, vad fan, lägg av. Vi gör så gott vi kan.
Ja, men nu säger du också.
Man kan inte säga att man är bäst på någonting som är så man kan bedöma så många. Jag kan ha 5, 6, 7, 8 favoritsångare som ändras hela tiden också. Det kommer nya som man, ja.
Men annars då, svenska sångare?
Svenska sångare som man, alltså men sånt som Tommy Körberg har man sett upp till i alla år. Björn Skifs tycker jag är fantastisk. Det är inte bara som sångare utan även som artist. Och hans karriär säger ju ett unikt i Sverige. Men annars så, man ser upp till mycket musiker och sånt. Alltså spelmässigt. Jag är mer intresserad av gitarrister till exempel. Så, och trummisar. Och man kollar in och utvecklas på den delen själv. Nu i den här Unplugged-turnén som vi gör, jag, Matilda och Bruno, så spelar vi alla instrument själva. Vi har inga musiker med oss. Utan då hoppar jag mellan gitarr, piano, trummor, banjo, munspel. Man testar allt. Och
Och Bruno spelar triangel.
Han spelar allt också. Han hoppar också. Han spelar också trummor när han var yngre. Så att det är kul att få leva ut de musikerdrömmarna också.
Men vi pratade lite om Mello här. Bruno har väl varit med i Mello?
Nej, hans brorsa var med i Mello.
Jaha.
Daniel.
Jaha.
Hans brorsa Daniel Misogannis var med typ 2000. Vad kan det ha varit?
Ja, det var 7-8. Men jag har hela tiden gått och trott att det var Bruno.
Nej, det var Daniel och Pame. Han är ganska, de är ganska lika ändå, men ändå rätt olika.
Jag tänker nog på namnet.
Ja, det är det. Det är rätt ovanligt.
Ja, men då föll allting, håller jag på att säga. Nej, men sen er andra tredje kompis, David, är ju programlederska nu.
Ja, också fantastisk sångare. Det är kul, för han blev ju framröstad som den bästa sångaren förra året i hela Mello. Och han var programledare. Så, ja, men jag är imponerad av David, för han håller sånt cool som programledare. Jag tycker han är... Man blir lugn av hans presentationer och så. Jag känner mig trygg med honom. Och sen är han ju fantastisk på alla nummer och så här. Och sen ska alltid folk tycka väldigt mycket. Och så är det jämnt.
Är det därför du inte vill vara med i Mellon? För att du känner att du kan...
Nej, alltså jag känner väl att... Som artist att vara med och tävla i Mello, man ser ju oftast kommer folk tillbaka efter 2-3 år. Oftast är man med i 2 år i rad. Sen så tar man en paus på 1 eller 2 år. Så kommer man tillbaka igen. För att de måste förnya det här suget efter att få spelningar. Men jag har inte känt att det... För mig så har jag tagit en liten annan väg. Och vi är inte kända på så sätt, utan vi... Det är kul att jag är med i kändispodden, men... Ja, fast... man seglar lite under radarn på så sätt. Man är erkänd på ett sätt inom branschen. Och man har en följarskara som är väldigt trogna besökare på konserter.
Jo, men det är det som jag tycker gör det lite fascinerande. Just att... Nästan det här som att...
Jag trivs inte med att gå på premiärer och sånt. Det gillar jag inte.
Men får du många sådana inbjudningar, eller går du under radarn även där? Att de inte tänker på dig?
Ja, oftast är det så. To Entertain brukar jag få till, eftersom jobbar mycket med dem. Så när det är så här, som Book of Mormon och Ledin och sådana grejer. Och det är kul. Men jag avskyr när man kommer till det här stället när man ska gå fram och ta kort på röda mattan. För jag känner mig inte riktigt... Jag är inte där.
Nej.
De vet inte vem jag är, fotograferna. Det är helt bara egentligen rätt onödigt att stå där. Jag vill hellre smita in sådär.
Ja, du vill inte bli en som står där heller.
Nej, jag tycker det finns andra som kan fylla den kvoten.
Ja, det finns ju faktiskt andra artister som är mer röda mattan än artist.
Ja,
liksom.
Ja visst. Det är det. Och i Mello finns ju de som är mer... Andra grejer, en sångare kanske. De har halkat in.
Tänker du på Edvard Blom?
Nej, va, delvis. Nej, men det är ungefär som att jag skulle ställa mig och spela Stravinsky på stråke någonstans och låtsas att jag är en violinist och lära mig att spela fiol på 3 veckor. Mm. Kanske.
Men nu framöver här då. Er turné är slut i helgen.
Ja.
Och sen så kommer du ju ha någon semester kanske någonting. Var ledig någon gång?
Lite grann. Jag kommer ju gigga rätt mycket så här, olika företagsspelningar och andra små konserter här och där.
Ja, just det. Du ska in på en teater sen, då får du dåligt betalt.
Ja, exakt.
Men när börjar ni repa Spök då? Eller på så här, Ghost?
Ghost. Ej att förväxla med Spök. Ghost börjar vi repa i slutet av juli. Första måndagen där som...
Så sent?
Ja, typ 30 juli och sånt. Mm.
Brukar man inte köra liksom lite innan sommaren och sen...
Nej, det är väl mer stadsteatrarna som har råd att göra sånt.
Jag tänkte säga att det har ni inte råd med.
Nej, alltså är man privatteater så är det ju... Oftast är det 6 veckor så är det max. Det förstår jag, för det är ju ett enormt projekt att ta sig an.
Men vad blir ditt paradnummer då?
I Ghost?
Men alltså musiken, vad är det för musik?
Den mest kända är ju Unchained Melody, Righteous Brothers. Den här scenen när de drejar och sådär i filmen. Den kommer ju vara med. Mm. Och den kommer i olika sammanhang i hela musikalen. Jag kör den med gitarr i början när jag förför Molly.
förför danskan.
Ja, exakt. Då ska jag spela den på lite ackgitarr så här. Och sen så kommer den tillbaka i slutet sista scenen. Ja, när de dansar ihop. För det är en scen när han tar över Whoopi Goldbergs kropp. Och de får dansa tillsammans. De connectar där den sista gången. Och den scenen, då kommer den låten tillbaka. Och sen så hade väldigt emotionell, hela den sista delen är ju väldigt
ja.
Man får lite så här, man kan sitta och lyssna på musiken själv och så börjar man gråta för man blir så bara det är väldigt.
Men kan du inte sjunga en liten snutt på den låten här?
Jag vet inte om jag har någon röst kvar.
Oh my love, my darling, I've hungered for your touch a long lonely time. I need your love.
Kommer den falsettgrejen? Ja. Ja, ingen röst idag.
Vad kostade det där? På ett företagsgig.
Det där var 5 kronor.
Är du så billig?
Ja.
För att Magnus Karlsson, min väninna, han brukar alltid när någon säger så här, man kan inte sjunga, det har du inte råd.
Säger han det? All right. Ja. Ja, vi får väldigt mycket önskemål att komma och sjunga på bröllop till folk så här som vill att man ska. Men sånt blir svårt. Och då brukar jag säga att vi sjunger bara för, till vänner och bekanta. Ja. Eller så familj.
Ja, annars skulle du...
Ja, det känns dumt också. Det är ändå... Man skulle inte hinna. Däremot skickar vi väldigt många videohälsningar. Jag, Bruno och Matilda. När vi sjunger till brudpar. Och så.
Men det måste ni ta en slant för, va?
Nej, absolut inte. Det är gratis.
Jo, men jag tänkte mer så här. Det var någon annan som sa det också.
Mm.
Men då tänker jag mer att för att det inte ska skena iväg så kan man, det är ju inte så att ni behöver ta pengarna.
Nej,
men kan säga, alltså, sätt in en tusing på Barncancerfonden eller något.
Ja, jag brukar säga att Stadsmission i Linköping kör ju vi i samarbete med.
Ja.
Och det har blivit över 1 miljon sen vi började med dem. Så att om man ger någonting, typ biljetter till någon, så bara ja, men, sätt in en slant där. Eller om någon frågar om så här video. Men oftast brukar videos känns rätt lugnt att spela in. Det är lätt för oss.
Ja.
Bruno kommer oftast hem till oss och fikar och så här, någon gång per vecka så brukar vi göra våra videos då.
Ja. Men har du någon dröm så här att Jöback är ju på Broadway nu.
Mm. Ja, det är jag. Yes.
Månaden ut.
Visst ja. Broadway.
Är det någonting så här? Du var ju på väg dit med blåa killarna.
Ja. Ja, det var jag. Men det känns inte lockande i dagens läge. Jag är med 2 barn. Jag har familj här i Sverige. Så vi är väldigt
där
rotade.
Där Jöback också.
Ja, han är. Ja, visst, det var han, ja. Ja, men vi...
Han är lite mer driven.
Ja, exakt. Jag vill träffa mina barn dagligen. Nej, men alltså det känns som att vi är väldigt... Vi har ett bra liv här. Och visst... Som någon sa, det var någon, jag snackade med någon, du kan komma och spela, åka på turné i England, men varför är det coolare än att stå i Sverige och sjunga? Det finns ingenting som...
Nej.
Ja, jag är nöjd med det. Och samtidigt så har jag fortfarande drivet kvar, hitta på nya saker. Jag har rätt många projekt framför mig som känns ganska roliga.
Just det där med Broadway har väl varit att det inte är så många svenskar som har varit där. Då har man liksom kunnat, eller man, Jöback till exempel har ju kunnat tagit den.
Ja, och i och med att Fantomen är en sån föreställning som är världs, den är samma överallt om man kommer. Så att då skulle man alltså kunna åka och spela den var som helst. Den följer hela tiden samma mönster. Medan jobbar man på Kina teatern så ofta har de ju fria rättigheter. Så att Ghost kommer bli en helt ny upplevelse. Det är det som är charmen med Kinas produktioner, är att de verkligen tar tag i dem och oftast gör dem mycket, mycket bättre. Nu som Flashdance till exempel, den blev ju aldrig lyckad i England, men den svenska versionen blev en stor succé, så då hörde producenterna av sig och ville se den svenska varianten, och så har de gjort om den sen dess. Tekniskt sett är de mycket bättre också i Sverige, alltså ljud och ljus och sånt är ju 100 gånger bättre än i England och New York.
Och sen
de här myggorna man har utomlands som sitter i pannan som ser ut som en bindi. Det är det värsta. Alltså de suger. Det låter bara nasalt om dem. Medan vi har så här myggor som sitter som headset som man har. Så att menar, det är helt andra. Och ljudteknikerna jobbar med pop och rock.
Mm.
Så att man får en upplevelse av ljudet också. Vilket man oftast inte får i West End. We Were Rock är väl den enda uppsättningen där man har verkligen fått en så här kick av att se.
Och sen så finns det varmvatten i duschen här.
Ja, oh, det är gött. Men vi har haft några läckor på Kina teatern också, ska jag säga.
Men vad härligt att ha haft det här.
Ja, kul att vara här.
När släpps biljetterna förresten?
Till Ghost. Det släpps på, den 13 mars.
Så då är det bara att boka.
Yeah.
Det kommer bli
rusning. Det kommer bli mysigt. Ska vi dreja?
Men jag får tacka dig och sen till alla som lyssnar. Gå in på eran poddapp och följ Kändispodden så missar ni inte när det kommer ett nytt avsnitt.
Yeah.
Tack. Hej då.
Hej då.
Hej, hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.